Välkomna till den tredje predikan från den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Den här predikan är över verserna 18 till och med 32 i Romarbrevets första kapitel. Den här predikan och de nästföljande tre ingår i ett större avsnitt med rubriken Människans avsaknad av rättfärdighet. Låt oss först knäppa våra händer och be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. I Jesu namn. Amen. Jag läser så vad Paulus skriver i Romarbrevet 1, 18 till och med 32. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sånt som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sånt, och de samtycker dessutom till att andra gör det. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Efter Romarbrevets inledning, då Paulus presenterat sig som apostel, påbörjar han nu, i och med den här predikotexten, en lång anklagelseakt där hela mänskligheten till sist förklaras stå som skyldig inför Gud. Hela partiet, Romarbrevet 1:18 till och med 3:20, avslöjar den ena synden efter den andra. Hela mänskligheten döms. Men Paulus delar in människorna i två eller tre kategorier som i tur och ordning ställs inför skranket och förklaras skyldiga. De två kategorierna är hedningar från Rom 1:18 till 2:16 och judar från Rom 2:17 till 3:9. Hedningarnas grupp kan i sin tur delas in i sådana som öppet lever i yttre synder, Rom 1:18 till och med 32, och sådana som lever ett yttre anständigt liv, Romarbrevet 2, vers 1 till och med 16. Vi ska i predikans första del tala om människans avfall, hur det innebär mörker och dårskap. Paulus börjar från vers 18 med att fördöma de grova yttre synderna. Dessa beror på avfall från Gud, skaparen. Avfallet består i ogudaktighet och orättfärdighet. Ogudaktighet syftar på synd av direkt religiös, andlig karaktär, medan orättfärdighet mer är kopplad till moralisk synd. De två hänger dock nära samman eftersom andligt avfall leder till moraliskt avfall. Och detta samband visas tydligt i verserna 23 till och med 32, där homosexualiteten framställs som en följd av ogudaktigheten. Istället för att dyrka den enda guden har de ogudaktiga vänt sig till avgudar. Det finns inget försvar för dem. Det finns nämligen en allmän eller naturlig gudskunskap som skapelsen vittnar om. Alla känner därför egentligen till Gud. Guds makt och härlighet uppenbaras i hans storslagna verk. Inom parentes kan därför sägas att ateismen inte bara är ogudaktig utan också ointelligent. Den strider mot de mest uppenbara fakta. I Saltaren 14:1 läser vi: dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Det är viktigt att notera att Paulus inte fördömer de människor som har ett litet mått av kunskap. Det är inte okunskap, utan ogudaktighet och orättfärdighet som leder till fördömelse. Det är undertryckandet av sanningen som vi ser i vers 18 som framkallar Guds vrede, att människorna går emot den sanning som de faktiskt i högre eller lägre grad blivit delaktiga av. Straffet för avfall från Gud är ytterligare avfall, att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Vi kan här tala om en kuslig syndens rutschkana, där den ena synden leder vidare till nästa, där man går från ett mörker till ett ännu tätare mörker. I denna förhärdelse tror sig människan vara vis, samtidigt som hon går emot de mest uppenbara sanningar. Som aposteln skriver i vers 22, de påstod att de var visa, men de blev dårar. Hur sant är inte detta, till exempel angående dagens queer-teoretiker, HBTQ-lobbyister och genuspedagoger. Alltså sådana som hävdar att våra kön endast är sociala konstruktioner. Dessa har med sina förvridna teorier fått forskningsanslag och inflytande över hela utbildningssystemet. Avfallet från Gud har lett dessa människor in i avgudadyrkan. De började förhärliga bilder av dödliga människor, fåglar och andra djur. Poängen här är att den odödlige guden, skaparen, har detroniserats som gud och blivit ersatt av någonting annat. Substituten kan växla från tid till tid, från plats till plats. Människor kan upphöjas till Gud, så som de romerska kejsarna, eller i vår tid den förrförre nordkoreanske diktatorn, den evige presidenten Kim den andre Sung. Djur tillbeds i vissa naturreligioner. Även vi moderna västerlänningar kan ersätta den odödliga guden med olika slags idoler, alltså avgudar. Beundrade människor, organisationer eller ideologier, falska gudsbilder med mera. Vi ska nu se i predikans andra del att straffet för synd är att utlämnas till att begå ännu mer synd. I vers 24 läser vi: därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Återigen ser vi exempel på syndens rutschkana. Straffet för ogudaktigheten är att Gud utlämnar dem åt sig själva och alla sina syndiga begär, så att de går allt längre i orättfärdighet. Samma sak framkommer även i Psaltaren 81, vers 12 och 13. Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Människohjärtat är verkligen ett ormbo, fullt av onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, som Jesus säger i Matteus 15:19. När Gud ska straffa människan räcker det därför med att han utlämnar henne åt allt det som redan finns inom henne själv. Han behöver liksom inte tillföra någonting ytterligare utifrån för att människan ska falla ännu djupare. Det räcker med att han tar sin uppehållande nåd som skyddat henne från att falla i djupa yttre synder ifrån henne. Det är en kultur i dödsryckningar, Paulus beskriver. På ett skrämmande sätt känner vi igen vårt eget land, ja, hela den västerländska civilisationen i dessa verser. Homosexkulturen har blivit helt accepterad, och vet den människa som på något sätt opponerar sig eller ventilerar minsta tveksamhet i förhållande till de sodomitiska yttringarna i skola, lagstiftning, arbets- eller kulturliv. Vår lutherska bekännelse ser homosexkulturen, vilken på 1500-talet var mycket avlägsen, som ett sista tidens tecken på Jesus snara återkomst. Så här skriver Philip Melanchthon i Augsburgska bekännelsens apologi. Det står på sidan 262 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vi veta vilken synd Gud anklagar människorna för före syndafloden och före de fem städernas uppbrännande. Och här i havar vi en förebild till de tider som skola föregå världens ände. I denna dekadans skulle naturligtvis kyrkosamfunden vara ett motvärn, ett salt som förhindrar samhällets förruttnelse. Jesus sa ju till sina lärjungar att de skulle vara jordens salt. Tyvärr har de stora kyrkosamfunden anpassat sig till världens omoraliska liv. De är nu endast salt som förlorat sin sälta och duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människor. Matteus 5:13. Jesu ord i bergspredikan. Muslimer och andra hedningar som respekterar den naturliga lagen, som är uppenbar för alla förnuftiga människor, ser med förakt på den avfallna kyrkan. Den avfallna kristenheten hör dock inte till den egentliga, sanna kyrkan som är alla på Kristus troende människor. De sanna kristna håller alltid Guds ord för sant och vill inte anpassa sig efter den här världen. Även i vers 28 talar Paulus om homosexualiteten i starkt negativa ordalag som ett uttryck för ett ovärdigt sinnelag. Homosexualiteten är en svår synd och Paulus ställer den i förgrunden då det gäller ogudaktighetens synliga yttringar. Men den är långt ifrån den enda yttringen. Listan görs mycket längre. Ondska, girighet, elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, förtal, hat mot Gud, våld, skrävel, skryt, onda tankar, olydnad mot föräldrar, oförstånd, trolöshet, kärlekslöshet och hjärtlöshet. Det är mycket vi här känner igen från vår egen samtid. Eftersom vi även känner igen dessa yttringar av orättfärdighet från de tecken som Jesus talar om i Matteus 24 kapitel. Tecken som ska föregå människosonens återkomst. Förstår vi att vi nog lever i den allra sista tiden. Moderna teologer och präster försöker förklara bort Paulus fördömande av homosexualitet. Om de inte är så fräcka att de helt enkelt säger att vi inte behöver bry oss om vad Paulus säger. Han var ju en kvinnoförtryckande moralist. Så säger man att det endast är promiskuösa homosexuella förhållanden och pedofili som Paulus fördömer. Men är det verkligen sant att Nya testamentet endast känner till lössläppt homosexualitet? Verkligen inte. Såväl föreställningen om den stabila homosexuella relationen mellan vuxna, Plutarkos skriver om den, som föreställningen om den medfödda homosexuella läggningen, vilken tar sig uttryck i en djup stadigvarande relation. Aristoteles och Lukianos skriver om den. Dessa föreställningar var mycket väl kända under antiken. Därför är det felaktigt att göra en skillnad mellan forntida och modern homosexualitet. Den moderna formen av så kallad etiskt kvalificerad homosexualitet var välkänd i forntiden. Att den så kallade genuina homosexualiteten kan dokumenteras i så väl spridda skrifter som Aristoteles och Lucianus visar utan tvivel att den var välkänd i den hellenistiska kulturen. Men kan man därmed även ta för givet att Nya testamentets författare, och då i synnerhet Paulus, kände till detta? Utan tvekan kan man det. Professorn i Nya testamentets exegetik, Chris Karagonis, skriver så här i sin bok Homo erotik i forntid och nutid och den kristna församlingen på sidan 49. Paulus levde inte på en ö. Han hade vuxit upp i Tarsus, en viktig hellenistisk stad, och hans ständiga dagliga kontakter med sina samtida hade gjort honom medveten om alla dessa former av homosexualitet. Att hävda att Paulus ensam var okunnig om vad som hände runt om i världen är inte övertygande, knappast ens seriöst, och vilar på en grundläggande okunnighet om de antika samhällenas förhållanden, liv och kulturella klimat. Slut på citat. Och till detta kan man tillfoga som bevis övernog att Paulus var studerad, en skriftlärd, väl bevandrad i samtidens intellektuella värld. I vers 32 skriver Paulus: de känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sånt, och de samtycker dessutom till att andra gör det. Här visar Paulus att alla människor innerst inne vet att det kommer att utkräva straff för alla deras synder och överträdelser. De vet om att de är värda döden. Alla människor är skapade med ett samvete. Det vill säga, de vet tillsammans med Gud vad som är rätt och fel, gott och ont. Lagen är skriven också i hedningarnas hjärtan, som Paulus skriver i Romarbrevet 2:15. Detta förklarar varför homosexaktivisterna så ivrigt försöker få kyrkosamfunden att acceptera deras livsstil. De nöjer sig inte med samhällets acceptans. Så länge det finns någon röst, i synnerhet från organisationer som säger sig företräda Gud, som fördömer deras syndiga livsstil, lyckas de inte helt och fullt med att undertrycka sanningen. De blir påminda om den sanning som de försöker förkväva inom sig och kan därför aldrig finna frid så länge det finns några sanningssägare kvar. Därav deras ihärdiga kamp att trumfa igenom sina krav och så kallade rättigheter också i kyrkorna. När de lyckats har de därmed också skapat sig en självtillverkad frid, så länge den nu håller. Liksom allt mänskligt verk förgås den senast när detta förgängliga liv är slut. Världens frid varar aldrig bortom död och grav. Vi lever i en tid då många människor inte är nöjda med att leva ut sin alternativa livsstil i det privata. De vill också propagera för den och organiserar sig i aktivistgrupper, går i pride-tåg med mera. Det är uppenbart att de inte endast försöker vinna acceptans för egen del, utan också sprida homosexkulturen till allt vidare grupper. De fortsätter inte bara själva att leva på ett destruktivt sätt, utan som Paulus skriver, de samtycker dessutom till att andra gör det. Men vi måste här på allvar rikta anklagelselistan också mot oss själva. Hur är det med ondska, girighet, elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, förtal, hat mot Gud, våld, skrävel, skryt, onda tankar, olydnad mot föräldrar, oförstånd, trolöshet, kärlekslöshet och hjärtlöshet? Finns sånt också i ditt hjärta? Paulus hävdar till sist, efter att gått igenom de olika människogrupperna, och då är vi framme i Romarbrevet kapitel 3, vers 22-23. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Nu i predikans sista del så ska vi slå fast att vårt enda hopp är Jesus Kristus. Utifrån Paulus summering att hela mänskligheten står i skuld inför Gud, ser vi att ingen enda kan bli frälst och salig på lagens väg. Men när lagen har fått göra sitt och dömt oss alla som syndare, uppenbarar Paulus Guds evangelium för oss. I Romarbrevet kapitel 3, vers 21-24 skriver han: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.